Hej och välkommen till Bibel och bön den här veckan. Förra veckan läste Mikael ifrån Apostlagärningarna 7 och om Stefanos som fick ge sitt liv för sin tro, den första martyren. Och i och med Stefanos död så startar en stor förföljelse av de kristna. Men det, hans död var inget nederlag. Därför att evangeliet blev inte stoppat på grund av det. Utan det fortsatte likväl att spridas. Om det ska vi läsa idag. Men först ska vi be. Jag tackar dig Herre för att du är här hos oss. Där vi är just nu. Tack för att vi får ha en stund här tillsammans med dig och ditt ord. Öppna ditt ord för oss. Kom heliga ande och fyll oss. Och led oss och påminn oss så att vi ser vad du vill säga oss idag. Ditt ord är sanning och ditt ord är liv. Det är mat för oss, Herre. Så nu ber vi att du mättar oss den här stunden med ditt eget ord. Och uppmuntrar och styrker oss. Tack Jesus för att du är den du är. Amen. Ska jag läsa ifrån Apostlagärningarna kapitel 8. Också Saul tyckte att det var riktigt att han, alltså Stefanos, dödades. Och den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över hela Judeen och Samarien. Några fromma män begravde Stefanos och höll stor dödsklagan över honom. Men Saul for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Ty från många som var besatta for de orena andarna ut under höga rop och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. Men där fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och som hade fått folket i Samarien att häpna. Han gav sig ut för att vara något stort och fick alla med sig, hög som låg, och sa: "Han är Guds kraft, den som kallas den stora kraften." De slöt upp kring honom därför att han länge hade hänfört dem med sina trollkonster. Men när de hade börjat tro på Filippos och hans budskap om Guds rike och Jesu Kristi namn, lät de döpa sig, både män och kvinnor. Simon kom själv till tro, han blev döpt och vek sedan inte från apostlarnas sida, och han häpnade när han såg vilket tecken och under som skedde. Vilka tecken och under som skedde? När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes som reste ner och bad för de troende att de skulle få helig ande. Ty ännu hade anden inte kommit över några av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Men nu la apostlarna sina händer på dem och de fick helig ande. När Simon såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som anden förmedlades, erbjöd han dem pengar och sa: "Ge denna makt åt mig också, så att den jag lägger mina händer på får helig ande." Men Petrus svarade: "Förbannelse över dig och dina pengar, om du tror att du kan köpa Guds gåva. Du har ingen rätt till det vi förkunnar, ty ditt hjärta är inte rättsinnigt inför Gud. Omvänd dig från denna din ondska och be till Herren så kanske han förlåter dig ditt uppsåt. För jag ser att du sprider bitter galla och snärjer med orättfärdighet. Simon svarade, be för mig till Herren så att inget av det som ni har sagt drabbar mig. Sedan apostlarna hade vittnat och förkunnat ordet om Herren vände de tillbaka till Jerusalem och lät under vägen många samariska byar höra evangeliet. En ängel från Herren sa till Filippos, gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hovinuck hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sa till Filippos, gå fram till vagnen och håll dig intill den. Filippos skyndade fram och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig, svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta. Liksom ett får leds till slakt, liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom förödmjukelsen blev han stum upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippos, säg mig, vem talar profeten om, sig själv eller någon annan? Filippos tog då till orda och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten och hovmannen sa, här finns vatten, är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Men Filippos visade sig hade kommit till Ashdod och sedan gick han från stad till stad och förkunnade budskapet tills han kom till Caesarea. Ja, Stefanos blev den första martyren, den första som dog för sin tron på Jesus Kristus, som blev dödad för det. Och i samband med det så började alltså en svår förföljelse. Och Saul från Tarsos, han gick i spetsen och han var ju fruktansvärt hård och grym mot de kristna. Han släpade ut dem och satte dem i fängelse. Så församlingen i Jerusalem, den skingras. Man är tvungen att sprida ut sig. Fly skulle man kunna tro, men när vi läser så liknar det ju inte så mycket flykt egentligen. Men man sprider ut sig. För att det är klart att det är svårare att få tag på alla då, om man är utspridda. Det var ju bra. Men apostlarna, de stannar kvar i Jerusalem. Och man sprids ut över hela Judeen och Samarien. Och Samarien är lite spännande för det var ju ett område som man inte gärna ville ens gå igenom. När man gick från Galileen till Judeen till exempel. Vi läser ju om det när Jesus och lärjungarna vandrar. Därför att Samarien var ett illa aktat område, ett blandfolk som man inte betraktade som rena helt enkelt. Utan man höll sig gärna undan dem. Men nu sprids de troende dit. Och vi får då läsa att Filippos, han kommer till huvudstaden i Samarien. Och Filippos känner vi igen från kapitel 6. Där han är en av de sju som väljs ut, ni vet, för att sköta matutdelningen då till de här änkorna som de behövde ha några utsedda till, som vi läste här om veckan. Och Filippos han hamnar nu då i Samarien, i Samariens huvudstad. Det, när jag har läst hela det här kapitlet så är det tre saker egentligen som jag tänker på. Och det första det är just detta att, för när Filippos kommer till Samarien, vad är det han gör? Han gömmer sig ju inte där undan från förföljelsen, utan han predikar, förkunnar Kristus för folket där. Och inte bara det, utan han gör också under och tecken i den heliga andes kraft. Att människor blir friska, blir befriade, blir upprättade. Och detta ser människor och kommer till tro. Förföljelsen hindrar inte evangeliet. Förföljelsen innebär inte att Guds rike inte växer. Tvärtom. Det är som att förföljelsen, hotet om förföljelse, svårigheterna, ger det en extra liksom gnista på något sätt. En extra styrka att inte ge upp. De fortsätter frimodigt att förkunna. Filippos gör det i Samarien. Och det är många som kommer till tro på honom. Och det blir en stor glädje i staden, står det. Alltså det händer något otroligt positivt mitt i detta svåra då. Den kristna kyrkan är förföljd på ett väldigt påtagligt sätt. Men fortsätter att sprida budskapet och det blir glädje. Glädje över att människor, fler människor får tag på Jesus. Men det andra jag lägger märke till, det är att det är inte bara, alltså med den där glädjen och att många kommer till tro, så är det inte bara positivt, utan det händer att det kommer med också människor som inte riktigt tar tron på allvar. Och här fanns ju en man, läser jag, som hette Simon, den här trollkaren. Och han hade varit van att ha människor omkring sig, att de såg upp till honom, att han fick stå i centrum och att han fick mycket bekräftelse. Men när människor sen, när de började att lyssna på Filippos och får en tro på Jesus och omvänder sig, då tappar ju Simon dem lite. Då står plötsligt inte han i centrum. Han dras med. Det står att han själv kommer till tro och låter döpa sig. Men vi ser lite längre fram att den där tron verkar ändå inte, det verkar liksom inte riktigt vara helt överlåtet. Kanske dras han med bara för att alla andra gör det. Att han liksom inte riktigt tar det där egna beslutet på riktigt. Han överlåter sig inte riktigt helt. Men han vill gärna vara med i gänget, i sammanhanget, och han vill gärna få bekräftelse. Men sen händer det lite märkliga, så vi kan tycka att plötsligt så kommer ju apostlarna, Petrus och Johannes, kommer ner från Jerusalem till Samarien när de har hört att det är många som har tagit emot Guds ord där i Samarien. Och så märker de att folk har inte tagit emot den helige ande. De har blivit döpta i Jesu namn, men de har inte blivit fyllda av den helige ande. De har naturligtvis den helige ande, för annars skulle de inte kunna bekänna Jesus som Herre. Det är ordet väldigt tydligt med. Att ingen kan bekänna Jesus som Herre om man inte har Guds ande i sig. Men de har inte fått den här, öppnat sig så för att liksom fått den här andeuppfyllelsen och blivit genomsyrade av den helige ande. Att anden liksom har fått fylla dem inifrån och så ända upp och ut så det flödar över. Så nu lägger apostlarna sina händer på dem och ber för de här nyomvända i Samarien. Och så får de den helige ande och då händer det ju någonting med dem. De får frimodighet att berätta och ja, det händer någonting. Och då vaknar någonting i Simon. Det där vill han gärna med, för han säger, det väcker ju lite uppmärksamhet och det är ju en kraft. Han är van vid att utöva vissa kraftgärningar genom sin trollkonst och magi. Men det här var ju något annat, något ännu starkare, lite häftigare. Det ville han också ha. Men han har inte förstått vad det handlar om och han vill inte riktigt ta in det. Utan han gör som man kan göra i andra sammanhang. Han erbjuder Petrus och Johannes pengar. För att han ska få samma kraft som dem. Lär mig tricket liksom. Lär mig tricket. Så jag också kan få göra det här precis som ni gör. Men det här var inga trollkonster som man kunde göra. Lära sig. Det var ingen magi. Det var Gud som verkade i människor. Och gav dem sin helige ande. Precis som han hade lovat. Och här blir Simon avslöjad. Och Petrus svarar förbannelse över dig, dina pengar. Alltså han dömer honom direkt. Du vill inte det vi vill. Du är ute efter något helt annat. Och det hör inte ihop med Gud och med Guds kraft. Du måste vända om. Det vill säga att du har inte vänt om. Du behöver vända om. Då kanske det finns hopp för dig. Men du måste lägga av med det onda du gör. Och be till Herren så kanske han tar emot dig. Alltså du måste verkligen lämna det helt. Man brukar säga ibland att när man tar emot Jesus så är det som att vi tänker att man har en tron i sitt hjärta. Liksom. Och där sitter jag själv på tronen. Men när jag får ta emot Jesus så lämnar jag själv liksom regentplatsen, härskarplatsen i mitt eget liv och överlåter den platsen till Jesus. Han ska sitta på tronen och inte jag. Det är han som är herre i mitt liv. Inte jag själv. Jag träder tillbaka. Jag ställer mig inte mig själv i centrum längre, utan jag lägger ner mitt liv inför honom och han får plats på tronen. Men det är tydligt att det hade Simon inte gjort. Han ville själv gärna sitta på tronen istället. Han ville gärna själv få ära. Han hade inte klivit ner därifrån själv. Han hade bekänt Jesus med sin mun, men inte med sitt hjärta. Och därför är Petrus också väldigt tydlig och hård och avslöjar honom. Det sägs, om man läser traditionen i fornkyrkan och berättelser som då finns har funnits genom historien, att den här Simon han blir en motståndare till den kristna kyrkan sedan. Och en del tradition säger att han blev ledare för det som kallas gnosticismen, alltså en annan tro, en annan riktning, en villolära helt enkelt. Så han valde aldrig riktigt tydligen att rätta in sig efter Jesus, utan han ville styra själv, han ville ha kontrollen själv. Och jag tror att det är så, när människor kommer till tro så finns det alltid så, är det så, risken är den att en del de bekänner till med ordet, de bekänner det med sin mun men inte riktigt med sitt hjärta. Och då håller inte det. Och det avslöjas förr eller senare, för man har inte bytt plats där på tronen, utan man vill själv sitta kvar, man vill inte lämna. Och det går inte. Utan man måste lämna det som den gamla vägen så att säga, och lämna över hela sitt liv och makten över sitt liv till Jesus. Men vi kan se det här därför att det är också på det här sättet som då en villoläror ibland nästlar sig in i den kristna församlingen och splittrar. När människor inte riktigt tar tron på allvar eller kommer med, men med andra syften. Och då behöver man vishet, precis som Petrus hade, till att avslöja det. Och där kan den helige ande hjälpa oss och leda oss. Och det känns ju fint att få läsa om nu om hur den heliga ande verkar. Både i att ordet blir förkunnat, människor kommer till tro, hur anden faller över de här nyomvända när Petrus och Johannes ber om dem. Och också hur den heliga ande får visa Petrus och kunna hjälpa honom att få avslöja det här falska beteendet hos Simon. För vi har precis firat pingst som handlar om när anden blir utgjuten över människor, över lärjungarna och tillgänglig för oss alla att ta emot. Och anden är liksom våran hjälpare och våran guide som vill påminna och hjälpa oss att se vad som har med Jesus att göra och inte. För du vet, andens uppgift, den är inget annat än att lysa på Jesus. Anden vill bara visa vem Jesus är. Anden har inget behov av att själv stå i centrum. Absolut inte. Utan anden vill lysa på Jesus. Och det som inte lyser på Jesus, som inte ger skenet på honom, sätter Jesus i centrum. Då kan man undra att ja, det där är nog kanske lite, ska vi vara vaksamma med. För här verkar det inte riktigt vara rätt. Så anden kan hjälpa oss att se och avgöra där och vara vaksamma över hur det är med människors överlåtelse. Sen vände Petrus och Johannes tillbaka till Jerusalem och de är glada över vad de har fått vara med om i Samarien. Och under tiden på vägen så predikar de i varenda by de går igenom. Så evangeliet, det bara fortsätter att spridas. Men sen kommer vi till ett spännande avsnitt. Och jag la märke till när jag läste den här texten när jag förberedde mig. Något som jag faktiskt inte hade sett på det sättet tidigare, inte tänkt på. Och det vill jag skicka med dig också, eller lyfta idag. Jag tycker det är lite spännande. I vers 26, nu fortsätter vi följa med Filippos vad som hände med honom. Och han tog emot den helige ande, då också bland de som gjorde det på pingstdagen. Han är lyhörd och nu hör han Herren tala. Då står det, en ängel från Herren sa till Filippos. Gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och jag tänkte när jag läste det nu, vilken kallelse. Gå ut till den vägen, där händer det ingenting. Där är det dött, finns inte en människa. Dit ska du gå. Ja, toppen, tänker jag. Vilken uppmuntran. Skulle jag vilja gå på en sån kallelse? Jag skulle nog, men vad är det öde? Finns det ingen där? Vad ska jag där? Jag hade nog kommit med många invändningar och undrat, vad tänker du? Men ska jag inte gå till en stad där det finns människor? Jag ska ju vittna om dig. Nej, gå till den och den vägen. Den ligger öde. Märklig kallelse. Men vad står det om Filippos då att han gör? Han väntar, invände han? Nej, han gick genast. Han gick på en gång. Oj, tänker jag. Han måste ju verkligen haft en... Det var så övertygande för honom att detta var Gud. För hur går man på en sån kallelse annars? Gå dit, där är det totalt öde. Finns inte en själ. Nej, Filippos han såg nog en möjlighet. Han hörde något mer i den där kallelsen. Gå dit, där är det öde nu. Wow, det är öde. Men vad ska hända då? Det är ju en väg, ska det komma någon där? Vad ska hända? Spännande, jag går dit, får vi se vad Gud ska göra. Det här blir ju jättespännande. För det här kan jag ju inte ha en aning om vad Gud tänker göra. Och så gick han direkt. Det tycker jag är spännande. Tänk om jag var så ivrig att gå när Gud kallar. Jag kan inte säga att jag alltid är det. Jag är nog lite mer tveksam och lite mer ifrågasättande många gånger. Men Gud, hur tänker du nu? Och hur ska det bli? Och varför då? Och vem ska jag gå till? Hur ska jag och vad och när? Och istället för att bara, okej, om du säger det så går jag. Så får du visa mig. Och det är klart, vad hade hänt om inget hade hänt där? Ja, men då hade han väl gått en annan väg sen. Då hade ingen skada varit skedd heller direkt, men han hade i alla fall gått. Jag behöver nog bli lite mer frimodig och gå även på de där kallelserna som jag inte kanske tycker känns så där. Yes, det här verkar ju riktigt spännande. En öde väg. Ja. Men Filippos går, och vad händer? Jo, där händer något väldigt spännande. För plötsligt kommer det en vagn, ett ekipage förbi där. Och det är en människa som har varit i Jerusalem och bett. Han har ju en tro. Och han kommer inte från Samarien eller Judén. Han kommer från Etiopien, från Nordafrika. Han kommer från ett annat land och han kommer ifrån ett sammanhang som förmodligen är ganska långt ifrån Filippos. Han jobbar som, kan man säga, finansminister hos drottningen där. Han har hand om finanserna. Han är tjänsteman där hos henne. Och han har nu varit då alltså tillbett Gud. Och han sitter och läser profeten Jesaja. Så att han har en tro på Gud. Men han behöver upptäcka mer. Och han är hungrig. Han sitter och läser Guds ord. Och då säger anden till Filippos. Och Filippos är lyhörd. Gå fram till vagnen och håll dig in till den. Och Filippos gör det. Och så ställer han den här frågan. Förstår du vad du läser? Ja. Och så får han inbjudan att komma upp och förklara. Sätta sig i vagnen och så förklarar han. Vad det här skriftstället säger om Jesus. Vem det är det handlar om, det mannen läser. Fast det är ifrån Jesaja, ett gammalt ord, så är det Jesus det handlar om. Profetia om Jesus. Och så berättar Filippos för honom om Jesus. Budskapet om honom och om frälsningen i Jesus. Och hovmannen tar emot. Och sen plötsligt så åker de förbi en plats där det finns vatten. Och då vill hovmannen bli döpt. Vad hindrar att jag blir döpt? Här finns det ju vatten. Och Filippos får döpa honom till Kristus. Sen är Filippos uppdrag färdigt. Och då försvinner han. Guds ande verkar bara lyfta honom därifrån. Han är borta. Kanske verkar konstigt för den här hovmannen att plötsligt den där mannen som hjälpte honom bara plötsligt är borta. Men han är glad. Han är jätteglad, står det. Han fortsätter sin resa fylld av glädje. Och så kom evangeliet den med honom till det landet där han var. Och till det sammanhanget. Och Filippos själv, han hade hamnat i Ashdod, en annan stad. Och sen gick han från stad till stad och fortsatte förkunna budskapet. Filippos var lydig när Gud kallade honom. Även om kallelsen inte lät så där jättespännande. Men den blev det. Gud visste ju vad han kallade honom till. Och tänk om jag kunde lära mig det. Att lära mig att lita på när Gud kallar och tro på att han vet mer än jag. Han har ju ett annat perspektiv. Men när Gud visste ju vem som var på väg och snart skulle passera på den där vägen. Och då gällde det att Filippos fanns där och var beredd. Och ibland vill Gud ställa mig i sammanhang där jag inte fattar vad ska jag vara här för. Det händer inget. Nej, men snart gör det. Men du behöver vara här då så att du är förberedd. Så vill han nog göra med dig och mig också. Med dig också. Han kallar oss. Gud kallar oss och ibland fattar vi inte riktigt. Vad ska jag där och göra? Men när det är Gud som kallar så har han en tanke med det. Och om du är lydig och går så kommer du också få se att han använder dig. Och ibland kanske vi inte märker det på en gång. Vi kanske får upptäcka det senare. Att det faktiskt var så att Gud använde oss där. För någon människa. Som vi inte riktigt förstod själva. Evangeliet kan inte tystas. Det fortsätter att spridas. Även om Guds kyrka, Guds församling förföljs. Och det har vi talat om flera gånger. Och det är tydligt här. Men Gud kallar oss att fortsätta. Och vi ska vara villiga att gå. Oavsett hur kallelsen ser ut. Och så gäller det också att vara vaksam, be om vaksamhet och att få förmåga att kunna se också det som inte är gott. Det handlade den här texten om, det var det jag ville dela med dig den här dagen utifrån den här texten, det som har talat till mig. Och du kanske upptäcker annat i den här texten när du läser och det. Och skulle det vara så att du funderar på något som du tänker det här skulle du, som du skulle vilja dela med dig, så skriv gärna något, hör av dig till oss så får vi dela med varandra. Det är spännande att få dela ordet. Men nu ska vi be, och vi ska be förstås för situationen i vårt land och i vår kommun och så vidare. Men vi ska också be för de bönämnen som vi har med oss. Och vi har bett för flera bönämnen de senaste gångerna här om människor som är sjuka. Vi har bett för Berit och vi har bett för Julia och vi har bett för Elias. Och vi ska fortsätta be för Elias som är nyopererad i sin rygg och har det rätt jobbigt. Och vi ska be att det ska få läka ordentligt och att han ska slippa smärta. Att han ska få bli återställd. Och vi ska be för de andra som är sjuka. Och du har säkert människor som du tänker på som behöver Guds omsorg. Och vidrörande på ett särskilt sätt idag. Så vi ber. Herre, jag tackar dig för den här dagen. Jag tackar dig för att du är oss nära. Tackar dig för att du är densamme igår, idag och evighet. Jag tackar dig för din trofasthet. Och för att din nåd är ny varje morgon. Jag tackar dig för ditt ord, det vi har fått dela nu. Herre, tack för att du har utgjutit din helige ande och vill fylla oss med den på nytt igen, på nytt och på nytt. Tack för att din helige ande vill hjälpa oss att vara lyhörda när du kallar oss. Vad vi ska göra, vem vi ska möta. Men också ge oss vishet att se vad som är gott och inte, Herre. Att kunna skilja på det som har med dig att göra och det som inte har det. Så att vi går din väg, ser var vi ska gå och följer din vilja, Herre. Så tackar jag dig för att vi får be för vårt land och för den situation som råder. Ber för alla de som ska fatta beslut och för myndigheter av olika slag. Vi ber av vishet och råd och vi ber om din välsignelse över alla inom sjukvård och omsorg på olika sätt. Bland våra äldre och vårdinrättningar. Vi tackar dig Jesus att du ska vara med dem och ge dem kraft. Och vi ber dig Herre för var och en som känner sig ensam och behöver din särskilda omsorg idag. En hälsning från dig. Vi ber Herre att du hjälper oss alla att se vad vi kan göra. Att ringa ett samtal, att skicka ett brev eller så vi kan bry oss om varandra och hjälpa varandra i den här tiden. Tackar dig för att din heliga ande vill påminna oss om det vi behöver för att kunna få vara till välsignelse för varandra, för andra i den här tiden. Tackar dig för ditt ord och vi tackar dig Herre för också att vi får be för dem som är sjuka. Vi läste om att du gjorde under och tecken genom Filippos när han predikade om dig. Och att människor kom till tro när de hörde ordet och också såg verkan av det Herre. Att människor blev helade och upprättade. Och därför ber vi frimodigt om helande och upprättelse för dem som är sjuka och som har bett om vår förbön. Vi fortsätter att be för Berit. Och för Julia om helande och läkedom från cancer, Herre. Och vi ber för Elias som har jobbat med sin rygg och den operationen. Att det ska läka bra efter operationen nu. Att han ska få krafterna tillbaka och bli fri från smärta. Och du vet andra också, Herre, som är sjuka och som har bett om vår förbön. Och som vill att du... De vill vi också omsluta och då vet de som vi tänker på Herre särskilt var och en. Kom med din närhet, kom med din helande och läkande kraft och rör vi var och en, omslut. Omslut också anhöriga och nära, de som finns nära Herre och ge kraft och hopp. Tack för din nåd och tack för din omsorg. Tack att du är med oss varje dag och vill leda oss Herre. Gör oss villiga att gå din väg och låt ditt rike få komma med er. Låt din vilja få ske på jorden så som i himlen. I Jesu Kristi namn. Amen. Tack för att du har varit med idag på Bibel och bön. Och nästa vecka, nästa onsdag, så är det dags igen. Då tar Mikael med oss i nästa kapitel i Apostlagärningarna. Allt gott till dig. Gud välsigne dig.